ja, men jag växte upp verkligen med, vet, som man så är man lite tyst och man visar inte så mycket känslor och framförallt så gråter man inte.
Nej.
Tittar man på liksom, samhället och vårt liv vi lever tillsammans, så tycker jag att man som man är väl precis som varje människa. Man måste ju ta ansvar för vad man är och vad man, vad man är. I det att man förvaltar sina förmågor och också funderar över privilegier.
Mm.
Och se till att man, men som sagt, att man tar ansvar för dem. Men allt från det stora till det lilla. Är du stark så måste du vara snäll. Och det gäller både i det lilla i ett förhållande till det stora som i en företagskultur.
Mm.
Ju större, ju starkare du är, ju mer ansvar måste du ta för din styrka.
Mm.
Visa respekt för dem som inte äger den.
Mm.
Och dela. Och det kan jag väl tycka är väl den yttersta manligheten då.
Mm.
Att du faktiskt inser vad det ger dig för privilegier och hur du tar ansvar för det.
Mm.
Det som ändrar kulturen på riktigt, det är när vi tar det personligt. Och vi agerar som personliga föredömen i de situationer vi är. Och det kräver någonting av oss.
Mm.
Det kräver att vi inte bara i de här formella mötesrummen gör det som står i protokollet. Det kräver också att när vi står med våra gerika vid kaffeautomaten, att vi agerar.
Mm.
Om någon säger någonting som inte är okej, men säg till då. Avbryt det här beteendet. Även om det exponerar dig och din plats i gruppen.
Jag älskar att höra de här orden från Stefan. Både att man måste reflektera över och ta ansvar för sina privilegier. Men också att det handlar om att agera varje dag i alla situationer. För när det kommer till det här så gäller inte uttrycket välj dina strider. Och kanske är det extra viktigt att just män som Stefan, såna i maktposition, tänker precis så. Därför är jag så himla glad att Stefan ville gästa podden som manlig förebild och prata om just det. Det här samtalet blev öppet, sårbart och väldigt ärligt. Och jag är övertygad om att ni, precis som mig, kommer att bli väldigt inspirerade av att lyssna. Både av Stefans tankar om manlighet, men också hur han ser på ledarskap och inkludering. Innan vi drar igång avsnittet fortsätter jag att tacka min sponsor Excitech för att ni sponsrar podden. Ni gör det möjligt för mig att fortsätta driva förändring, vilket jag är evigt tacksam för. Men nu, kära lyssnare, drar vi igång. Så luta er tillbaka och njut. Rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer en timme med Stefan Alariksson. Välkommen Stefan Alariksson.
Ja, men tack så hemskt mycket Fanny. Jättekul att få vara här.
Ja, det är ju lite fuskigt för du och jag känner ju varandra sedan tidigare.
Ja, det får man väl verkligen säga.
Ja.
Och vi har ju pratat ihop lite grann innan också.
Ja, det började ju med att du var med i min och Advanias livepodd. Vad hette det nu då? Hur svårt kan det vara? Hur svårt ska det vara? Någonting sånt.
Verkligen, det var ju ett oförglömligt ögonblick.
Ja, du satt i panelen där. Det var en häftig dag. Och
ja,
efter det så har vi hållit kontakten.
Ja, men det har vi gjort. Jag får väl ändå säga att panelen var väl lite av ett sidonummer den dagen. Det häftiga var ju när du klev in på scenen.
Ja.
För första gången i ditt liv berättade också.
Ja.
Då gjorde du det som en riktig musikalstjärna.
Ja, det sitter i mina skådespelargener kanske. Men det är jättekul att ha dig här i alla fall. Du är vd på Dell.
Ja, det stämmer. Det har jag varit i snart 8 år.
Snart 8 år. Och du är lite... Jag vet, du var ju med i fantastiska Karriärpodden för inte så länge sedan. Hos Eva Ekedal.
Ja, precis. Jag och Eva känner ju också varandra, men sen väldigt länge tillbaka.
Mm. Ja, hon rekryterade dig till Dell, va, eller?
Ja, inte till Dell, men till mitt första vd-jobb.
Ah, ja, ja.
Så hjälpte hon in på Sun Microsystems för 15 år sedan, någonting sånt.
Mm. Och då, vi sågs ju ganska strax efter du var med där. Och då sa du, och du sa samma sak idag nu, att det är lite nervöst. För du var van vid att föreläsa och prata om de här sakerna. Men det är lite läskigt att komma oförberedd och ha ett samtal.
Ja, men faktiskt. Och sen så den här känslan av att man plötsligt får frågor om sig själv.
Ja.
Det är ju väldigt vanligt att prata om ämnet. Och driver det jättemycket om dagarna, men just mitt eget perspektiv och vem jag är i det.
Mm.
Ja, det är annorlunda.
Mm.
Spännande.
Ja, spännande och lite läskigt och nervöst kanske.
Ja, visst blir man ju anspänd tycker jag. Eller jag blir det.
Ja.
Och det är väl också en bra veckaklocka. Mm. Att verkligen göra en reflektion över att man inte pratar om sakfrågor, utan hur påverkar det mig och vem jag är det. För vi kan ju aldrig skilja riktigt på vår arbetsprofil och vem vi är som människor. Det smälter ju ihop under ytan. Även om vi kan hålla en mask på jobbet, så är vi ju de vi är.
Mm.
Och det påverkar ju det vi gör långsiktigt alltid.
Håller du mycket mask på jobbet?
Det skulle man säga att kanske inte är så mycket längre.
Nej.
Det var nog mycket mer när jag var yngre.
Mm.
Jag har ju en bakgrund som officer från början.
Mm.
Och då var det verkligen så här tjänstemin ett Adam som man tog på sig på jobbet.
Hur var den?
Nej, men det var ju oftast, skulle ju vara ett bistert ansikte med inte så mycket känslor.
Mm.
Sen ska jag inte säga att jag vill bekräfta den här fördomsbilden att försvaret var liksom en skrikande gäng fanjunkare på kasernegård. För det är inte den moderna försvarsmakten. Det är ett väldigt modernt och dynamiskt ledarskap och som ju gjort mig till den jag är som ledare.
Mm. Vad lärde du dig där?
Framförallt det här med vad situationsanpassat ledarskap handlar om.
Mm.
Att det finns liksom inte någon en idealbild av vad som är det perfekta ledarskapet, utan det varierar så otroligt mycket beroende på vad man ska uppnå. Det är ju en himla skillnad om du ska storma en kulle med en kulspruta.
Mm.
Liksom då behöver du en ganska direkt ledarstil om du ska få människor att faktiskt sätta sitt liv i pant på,
ja,
och följa din vilja. Eller om du ska ha ett kreativt möte med skickliga managementkonsulter som ska komma på en ny marknadsstrategi för en växande marknad någonstans, om man ska ha kreativ systemutveckling eller vad det nu kan vara för någonting. Men man vill ha människors kreativa förmåga till sin yttersta spets. Att inte bara vara bra utan faktiskt bättre än någon annan.
Mm.
Den typen av gruppdynamik behöver ju liksom ett fundamentalt annorlunda ledarskap.
Hur ser du på det ledarskapet då? Vad gör du då? Jag jobbar nu.
Nej, det är inte dugg jobb. Det är så himla bra frågor. Fråga om man ska börja någonstans. Det blir liksom rakt in i kärnan på något sätt. Det brukar ju ta mig kanske en halvtimme, tre kvart innan jag kommer till den här punkten. Ja, ska jag prata
jag
om
bara bottnar direkt så här. Liksom.
Men, och det tangerar ju också så mycket om det jag tror att du vill prata om idag.
Ja.
Alltså mångfald. Och framförallt, hur får vi till en funktionell mångfald? Det är ju en sak att fylla ett rum med olika människor, men sen att få dem att fungera som grupp, det är ju det som egentligen är det stora jobbet. Och det tror jag verkligen går tillbaka till det här med hur man som organisation driver ett organisatoriskt ledarskap, ett individuellt ledarskap som utgår från att vi är just individer med en massa olika fantastiska förmågor.
Mm.
Och det är vår gemensamma förmåga att locka fram de här egenskaperna, att våga få människor att våga ta plats och dela med sig av det som gör dem annorlunda. Lyckas vi med det och kan förvalta utkomsten av det, men då har vi förmåga att göra just den här typen av kreativa möten som skapar nytänkande.
Vad gör du för att se individer då?
Jag tror att det absolut viktigaste röda tråden i ett funktionellt mångfaldsledarskap, det är nog att våga omfamna det man inte begriper.
Mm.
Det finns ju en kanske mindre idag än förr, men fortfarande en perception om det här macho-ledarskapet som egentligen utgår från att du vet bäst.
Mm.
Och att ledarskap handlar om att alla ska liksom följa din vilja.
Mm.
Men i en kreativ process i synnerhet så finns det rätt lite utrymme för sånt. Man måste ju på något sätt utgå från att du som ledare är kanske den som... Det är nästan bra om du vet minst om sakämnet, för då har du inte en massa åsikter som förorenar tankeprocessen, om man uttrycker sig så. För att det är väl en av de saker jag verkligen tycker jag har fått lära mig genom åren. Det är ju att vara tyst.
Mm.
Att inte liksom för tidigt i en process säga vad tycker jag? För om jag som ledare och bekräftad ledare, alltså inte bara chef utan kanske också uppfattas som ledare förhoppningsvis i gruppen. Om jag börjar ge uttryck för vad jag tycker är rätt, så är det alltid en tendens att då börjar folk tycka så.
Mm.
Så det gäller ju att du håller inne med det tills du har fått alla de i gruppen som har någonting att säga och som har bra insikter verkligen kommer till tals.
Mm.
Och att du snarare använder din roll för att aktivera dem som kanske inte har en kognitiv uttrycksstil som normalt, alltså inte är så extroverta utan kanske mer håller på det.
Mm.
För det är ju som du vet, att man har en grupp med 10 personer, det är ju 3-4 som nästan alltid talar. Och sen har du 3-4 som nästan aldrig säger någonting.
Mm.
Men lika ofta som någon av de som talar vet egentligen svaret, så sitter det just någon som är tyst. Men som bara inte säger av olika. Men med lite aktivering, med lite hjälp så kan man komma fram.
Hur gör du för att komma fram där då? För att aktivera och hjälpa de här som inte pratar? För det kräver ju uppmärksamhet.
Ja, men aktivt lyssnande är ju som alltid, både i det enskilda samtalet men också i gruppen, så är det viktigt. Mm. Att vara uppmärksam som ledare i gruppen. Att se sig som en, som man säger, inte en terapeut men en moderator av samtalet. Mm. Och verkligen systematiskt säkerställa att alla kommer till tals. Titta vilka som ser ut att ha någonting på hjärtat men kanske inte väljer att säga någonting och aktivera dem och bjuda in dem. Det behövs ju inte så himla mycket.
Nej.
Allt som behövs kan ju vara en blick eller kanske en fråga. Vad tänker du, Fanny?
Mm.
Och hur går dina tankar? Att få en inbjudan och vara med.
Mm.
Det är så himla viktigt. Och det är det som då för oss tillbaka till att frågan vad är liksom den viktigaste egenskapen? Och jag tror att det är nyfikenheten som ledare och medmänniska. Att man inte ser liksom oliktänkande och att någon inte håller med dig som en provokation. Utan istället ser det med intresse. Ja, du tycker inte som jag.
Mm.
Det är ju jätteintressant. Varför då? Vilken information, vilken kunskap, vilken bakgrund. Vad är det för faktorer som gör att du inte håller med mig om det som jag tycker det är så självklart att jag har rätt i.
Mm.
Om jag är inför en sån situation, istället för att liksom direkt börja så att säga, försöka köra över dig eller övertala dig eller att liksom, nej men nu gör vi som jag vill på olika sätt. Om jag istället försöker att med nyfikna frågor sätta mig in i din situation, gå i dina skor en stund och begripa varför tycker du annorlunda och sen försöka se på det här problemet då från båda våra håll och se, kan vi komma på någonting större? Finns det en tredje väg? Finns det ett perspektiv som ingen av oss har sett tack vare det här. Det tror jag är nyckeln till att få både människor att våga dela men därigenom också verkligen kunna driva kreativa processer. Där man efteråt kan liksom, ja, men titta på en lösning och säga hej, det här var bra och det var vi som gjorde det.
Mm. Hur kom du till insikten om att du behöver göra så här? Alltså att du behöver ha den här typen av ledarskap? Jag tänker, eller du kanske alltid har varit så, jag vet inte.
Det är svårt alltid att sätta fingret på liksom en sån här, oh, det var här det hände. The defining moment, det kanske finns i filmer. Men dels så tycker jag ju att jag fick en otroligt bra grund i ledarskap i försvaret.
Mm.
Jag var ju officer i nästan 10 år och var ju med om både jättebra utbildningar men fick också chansen att pröva praktiskt i en massa olika situationer. Allt från att vända papper till ett år i forna Jugoslavien på 90-talet. Och det gav ju mig en massa, man fick ju lära sig saker och sen fick man ju öva i praktiken i massa olika mystiska situationer. Det var en jättebra grund. Men sen, kanske om jag ska välja ut något sånt här tillfälle så är det ju när jag som då precis hade lämnat Försvarsmakten så började jag på ett företag som heter Modul 1.
Mm.
Ett svenskt konsultföretag. Jättebra. 500-600 personer. Rätt många, både tjejer och killar bland konsulterna. Och jag åkte på en sån här new hire training, vad säger man, alltså en utbildning för alla nyanställda. Man åkte iväg en vecka eller två och liksom blev indrillad i företagets värderingar och kultur. Och liksom hur det var att vara en modulare.
Mm.
Jättebra initiativ tycker jag att det var. Och då så satt jag där och hade ett grupparbete får man väl säga. Där jag och några andra skulle presentera en strategi för någonting. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var.
Mm.
Och i den här gruppen då sitter jag där som är då 30-årsåldern knappt, liksom nyrakad, sitter rak i ryggen och ser hyfsat ändå fyrkantig får man väl säga. Jämfört med många av de andra blommiga profilerna som fanns i gruppen. Och framförallt en kille som var då inom art design på något sätt. Jag minns inte riktigt vad han hade för det, men han var
lite extremt, mer kreativ.
Ja, men väldigt kreativ, väldigt blommig kille helt enkelt. Och för mig ju nästan apart at that moment. Jag var liksom inte van vid det här alls. Och jag tyckte ärligt att han inte liksom made no sense. Jag förstod inte vad han pratade om. Så när vi skulle göra den här presentationen så var jag så himla frustrerad. För det var så ostrukturerat. Jag tyckte han var flummig. Och tiden gick. Och jag är ju, och var framförallt då, extremt uppgiftsorienterad. Liksom. Mm. Okej, vi har en uppgift. Den ska lösas på tilldelad tid. Punkt.
Mm.
Så då var det bara, okej, jag kan inte övertala honom att tycka som jag. För jag vill ju liksom göra allt i strukturerad form. Så tre kolumner på varje sida, tre underpunkter.
Excel-ark.
Precis.
Du skulle bara bli galen på mig med andra ord.
Superstrukturerat. Och han hade ju, hur skulle trycka, mycket mer än båge och blommiga tankar. Så jag bara slutade driva min linje helt plötsligt. Och sen så sa jag, okej, hur ska vi göra, vad tycker du? Och så lyssnade jag på honom och så blev det någonstans mitt emellan. Mm. Och jag tyckte att det blev jättedåligt. Mm. Och så gick jag upp och så skulle jag göra den här presentationen med det här materialet som kändes jättesvajigt. Och så när jag bara gör det så känner jag att det här är kanske den bästa presentation jag har hållit.
Jaha.
Och det var ett sånt här defining moment ändå. Lite filmkaraktär får man väl ändå säga. Och jag får lite så här gåshud när jag tänker på det fortfarande. För det var verkligen en känsla av att det här hade jag aldrig kunnat göra själv.
Nej.
Och han hade inte kunnat göra det själv. Och inte heller någon annan grupp, utan det var ju vi tillsammans som tog lite goda saker från varandra och skapade någonting större.
Mm.
Och det på något sätt är ju definitionen av egentligen vad en grupp och vad team är till för. Att man tillsammans gör någonting som blir större, starkare, bättre än vad någon enskild hade med sig in i rummet.
Mm.
Den där kreativa processen som jag tror är en av mänsklighetens största värden. Vår förmåga till samverkan i grupp.
Mm.
Och vad som kanske också ger oss ett fortsatt mänskligt värde då, efter att vi har nått en teknologisk singularitet när AI är kraftfullare än vi.
Vad sa du, den här AI?
Jag gjorde en föreläsning för några veckor sedan om IT i skolan och vad man behöver lära sig då.
Ja.
Och pratade bland annat om vad man kallar för den teknologiska singulariteten. När vi liksom når den punkt där vi inte längre kan förutsäga hur snabbt tekniken utvecklas. Och där ju artificiell intelligens sedan länge har ersatt den mänskliga förmågan på väldigt, väldigt många plan.
Oh, gud, ja.
Och då var det en fråga, vad kommer vara det bestående mänskliga värdet? Och för mig är ju det att vara just människa.
Mm.
Och en av de mänskliga värdena, det är just vår förmåga att tillsammans skapa saker som inte fanns faktiskt.
Oh.
Genom att kombinera våra kreativa sinnen.
Mm.
Men då behövs det just sådana saker som du brukar prata om i din podd.
Mm.
Nämligen att man är öppensinnad när man sätter ihop grupper och team.
Mm.
Att man vågar ta med människor som man inte begriper sig på, inte förstår vad de säger. Och faktiskt ta sig tid och hitta en gemensam värdeplattform man kan agera på.
Mm. Vi dök rätt in i det här på något sätt.
Ja, men du ställer ju sådana roliga frågor. Man kan ju liksom inte bara låta bli.
Vi hamnade direkt i någon sån här djup diskussion. Det är väldigt intressant. Så här brukar ju våra samtal vara. Eller hur?
Rätt intensiva.
Rätt intensiva och liksom utvecklande.
Ja, men jag känner att jag måste nästan gå och vila lite. Jag har träffat dig.
Ja, precis. Jag nämner dig i mitt avsnitt av Evas podd faktiskt. Som så här inspirerande man i mitt liv. För jag fick den frågan. Så här, vilka män har du i ditt liv som inspirerar dig? Och då nämnde jag faktiskt dig. För jag tycker att du är väldigt inspirerande och häftig på många sätt.
Oj, tack.
Ja, nu blir det tårögd. Gråter du någonsin? Nu blir det en ännu jobbigare fråga.
Ja, men den är tung. Inte så mycket.
Nej.
Faktiskt, jag gör det ibland. Jag är uppväxt i ett hem där man inte grät.
Mm.
Riktigt, i alla fall inte som man.
Nej.
Nu blir det så ett ämne som jag aldrig har pratat om och så funderar på hur mycket ska jag dela om det här då. Men jag går all in, för det är du Fanny.
Våga vara sårbar.
Och för mig så var jag, men jag växte upp verkligen som man så är man lite tyst och man visar inte så mycket känslor och framförallt så gråter man inte.
Nej.
Och det var nog faktiskt att jag under min uppväxt som barn, jag kan inte erinra mig ett enda tillfälle jag grät. Första gången jag grät, det var faktiskt i försvaret. Efter ett antal utbildningar vi pratade om känslor, män och hur man förhåller sig till det.
Mm.
Och jag minns fortfarande, min pappa gick bort ganska tidigt. Jag var 20-årsåldern. Och när jag stod bredvid honom på hans dödsbädd så blev jag tårögd. Och jag minns fortfarande, min mamma stod lite snett bakom mig och viskade.
Mm.
Gråt inte så han ser det.
Nej.
Och det där var ganska svårt att förhålla sig till. Även om jag var ju en ung vuxen i tillfället, så har jag väl känt att det har liksom verkligen varit någonting jag kämpat med att visa just gråt.
Mm.
Jag kan inte bärga mig ibland, och det kan ju vara om jag faktiskt opera har jag svårt för att hålla tårarna borta ifrån. Och det är klart att det är tillfällen jag gråter, men det är sällan. Det är sällan.
Är det för att du är man, tror du?
Nej, jag tror inte att gråta någonting gör med kön,
eller
talat. Utan som så mycket annat så handlar det om vad vi programmerade med för könsroller.
Mm.
Att man gråter inte som man om man är uppväxt i en viss typ av kultur.
Nej.
Och det tror jag är, det här är inget biologiskt skäl.
Nej.
Utan det är ju fullständigt kulturellt betingat bara.
Vad vi förväntar oss av män. De ska inte gråta.
Som många andra könsidentifieringar som, som vi har i vårt samhälle och samhällen över hela världen, även om de ser olika ut beroende på man är någonstans.
Vad är det som har liksom definierat att vara man för dig, förutom det här att man inte ska gråta?
Att vara man, jag vet inte om jag kan säga att jag har en tydlig bild av annat än det jag precis delade.
Mm.
Alltså min pappa var ju den här lite mer tysta, starka typen.
Mm.
Så som också de andra männen runt om mig i min familj och släkt när jag växte upp. Så det har väl varit den här bilden jag har fått med mig som barn och ung vuxen. Sen kan jag väl tycka att tittar man på liksom samhället och vårt liv vi lever tillsammans, så tycker jag väl att man som man är väl precis som varje människa. Man måste ju ta ansvar för vad man är och vad man är. Och det är väl i det att man förvaltar sina förmågor och också funderar över privilegier.
Mm.
Och se till att men som sagt, att man tar ansvar för dem. Jag menar, allt från det stora till det lilla. Är du stark så måste du vara snäll. Och det gäller både i det lilla i ett förhållande till det stora som i en företagskultur.
Mm.
Ju större, ju starkare du är, ju mer ansvar måste du ta för din styrka.
Mm.
Visa respekt för dem som inte äger den.
Mm.
Och dela. Och det kan jag väl tycka är väl den yttersta manligheten då.
Mm.
Att du faktiskt inser vad det ger dig för privilegier och hur du tar ansvar för det.
Mm.
Och ser till att vi med det skapar goda förutsättningar både för förhållandet, för företaget, för kulturen som kanske är präglad av manslika ideal.
Mm.
Vilket väl mycket av det du också berättar om oftast är ett resultat av förgångna värderingar som lever kvar i väggarna.
Vi ska prata mer om det, men jag vill ändå grotta lite mer i det här, även fast du blir lite obekväm, eller det är lite jobbigt kanske att fundera på de här sakerna.
Det är inte jobbigt, men det är ovant.
Ovant och svårt.
Jag är ju en 50-årig gubbe som jobbar som vd om dagarna. Jag får inte så ofta frågan om hur ofta jag gråter eller sådana saker, utan det är bara lite, man får liksom...
Men vi borde prata mer om det, tycker jag. Sårbarhet är ju en av liksom nycklarna, tror jag. Till att se människor
så är det ju. Att våga utsätta sig för saker som sätter dig något som du inte är beredd på. Det är ju lite grann nyckeln. Alltså, tillbaka till det här med att våga lyssna på någon som säger något som du inte begriper. Att ge inflytande och mandat till någon som inte ser ut som du, inte låter som du, inte säger saker som du brukar göra, inte bekräftar dig och din stil. Det är ju att liksom göra dig utsatt.
Mm.
För plötsligt så är ju det som gör dig värdefull i organisationen kanske inte är det som är viktigast då om en stund framöver.
Ja.
För vi har utvecklats som organisation, det förändras. Och det som är liksom din plattform, ditt nätverk, din självklarhet. Plötsligt så ställs den på sin spets och det kanske är andra värden som är viktigare.
Mm.
Och det tror jag är ju en av trögheterna i att förändra till exempel våra arbetsplatser. Att våga föra in andra perspektiv, andra människor. Oftast är den här förändringsobenägenheten grundad i en bristande självkänsla i mitt eget värde.
Mm.
Om jag förändrar kulturen här som är byggd efter sådana som är jag, kommer jag fortfarande ha ett värde på det här stället då?
Mm.
Vem blir jag om jag liksom öppnar upp för annat? För det är ju själva nyckeln i förändringsprocessen. Den kan ju aldrig förändras av att de som står utanför ska liksom bjuda in sig själva.
Nej.
Det är ju bara de som sitter i etablissemanget i en verksamhet som faktiskt kan ändra normen och kulturen på riktigt.
Mm.
Beroende på hur man premierar den som ska bli ledare eller få nya inflytelserika positioner. Och det är ju de valen som avgör hur du bygger den framtida kulturen. Och såklart hur du beter dig i vardagen. Tillbaka till det vi pratade om.
Det pratade innan vi satte igång inspelningen här. Men hur känner du, hur har förväntningarna varit på dig som man? Att liksom du ska göra karriär, du ska försörja familjen. Hur mycket har du gjort på grund av de förväntningarna från början?
Ja, jag vet inte om det har något sin varit en drivkraft för mig. Alltså jag som man, jag har i alla fall reflekterat utifrån det. Å andra sidan är det ju många saker man inte reflekterar på i livet också. Jag har ju aldrig sett mig som en privilegierad person till exempel. Någonsin. Innan jag aktivt började tänka de banorna. Jag är ju arbetarpojk. Uppvuxen med många akademiska familjer runt omkring mig i skolan i Stockholms innerstad.
Mm.
Jag kände mig ju aldrig som en privilegierad person. Alla hade sommarställen och bilar och ja, men min mamma var hemmafru och pappa var elektriker. Och privilegium var inte liksom det som jag såg mig själv i spegeln. Mm. Utan det var först långt senare som jag har insett vad det innebär att vara svensk. Född i Sverige, ha svenska som modersmål när man verkar i Sverige.
Mm.
Att vara en vit man. Och dessutom hyfsat normalskapt utan några funktionella besvär eller någonting annat.
Mm.
Fantastiska privilegier som verkligen har gett mig otroligt många fördelar inom livet.
Mm.
Och det tror jag är nyttigt för alla att reflektera över. Just hur relativt begreppet privilegium är.
Mm.
Att man även som vit kvinna har många privilegier när man är född i Sverige. Mm. Att också din kognitiva stil ger dig privilegier genom livet.
Mm.
Om du är naturligt extrovert och lätt för att tala.
Mm.
Det ger dig massor med fördelar i livet. Jämfört med den som kanske har svårt att dela vad man tycker och tänker.
Mm.
Så begreppet privilegier är verkligen inte genusbundet. Det är ju kopplat till personen och det, den kontext man verkar i.
Mm.
Det som ger dig privilegier här är inte samma sak som ger dig privilegier på en annan plats på jorden. Eller en annan verksamhet. Jag har faktiskt förmånen att jobba med lite olika kulturer och miljöer. Men ganska kort tid. Men innan jag gjorde lumpen på 90-talet så gjorde jag ett år i sjukvården innan. Mm. Och det var ju mest att alla gjorde lumpen och så var kö. Och då tänkte jag att ja, men jag ska göra vårdplikt först. Så jag jobbade ett år på sjukhus. Och då var jag ensam man, eller i alla fall ung man.
Mm.
På en avdelning med bara kvinnor, inklusive läkarna var kvinnor. Och jag var ju, eftersom jag var knappt var torr bakom öronen, så blev jag inte riktigt betraktad som en man heller. Utan mer som en pojk.
Mm.
Så jag tror att jag fick chansen att under det året se en hel del inblick i vad som sker med en helt kvinnodominerad arbetsplats.
Mm.
Och det var ett väldigt intressant perspektiv.
Vad hände? Sen,
ja, men egentligen mer tror jag, kontrasten i att året efter så ryckte jag in i lumpen och där var det bara män.
Mm.
Och sen gick jag ju på officershögskolan första året som man tillät kvinnliga officerare i stridande förband.
Mm.
Så vi hade ju bland 300 elever 4 stycken inkvoterade tjejer.
Mm.
Så det var just de här kontrasterna och se också vad det betyder för dynamiken i en grupp. Hur annorlunda vi blir. Det är liksom, mångfald kan man ju skapa i så många olika perspektiv.
Mm.
Och framförallt handlar det ju om att få mångfald. Om man tittar för att uppnå effektivitet i grupper så handlar ju mångfald inte om vilken färg du har på huden eller vilket kön du är född med.
Mm.
Eller identifierade som. Det handlar ju bara om en sak. Och det är ju liksom vilken kompetens och vilken personlighet och vilken insida för du liksom till gruppen och samtalen och arbetet. Däremot så har ju rättviseperspektivet på mångfald en helt annan betydelse för hur vi måste inkludera. Men tittar man på bara genusfrågan så har ju den en speciell ställning. Därför att det är liksom den här, man brukar prata om spräcka nollan, att man liksom får in den första personen av ett annat kön i en grupp. Det har liksom en slags supereffekt.
Mm.
Alltså, om man inför lite mångfald i en grupp så ökar man lite grann effektiviteten, absolut. Men mognadseffekten som uppstår, att man är en mans 100% män eller 100% kvinnor i grupp tillför en person av motsatt kön, så händer någonting för gruppens effektivitet som är rätt intressant.
Mm. Men det är inte så att en kvinna magiskt kommer förändra kulturen?
Nej, och dessutom är det inte uthålligt.
Nej.
Utan att ha någon vetenskaplig grund för det så brukar jag säga att ungefär 30% ser vi som en sustainable level.
Mm.
Har vi nått 30% könsrepresentation, då har vi hittat en nivå som är uthållig. Både i att man har naturlig återväxt, återrekrytering. Det finns både gott om förebilder, rekryteringsmagneter. Men framförallt också en uthållighet att våga vara annorlunda. För det är ju liksom också en aspekt i det här med mångfaldsarbetet och få ut någonting av det. Om du kämpar hårt med rekryteringspolicies, olika typer av principer för hur du försöker rekrytera mer olika personer till ett företag. Men sen, från dag ett när de kommer in, så förväntas de passa in. Att liksom harmonisera, passa in i vår kultur och anpassa det till oss. Men då blir det ju inte så mycket mer vad det är kvar.
Mm.
Så det handlar ju verkligen om att man har tillräckligt många för att man ska kunna få en uthållighet i oliktänkandet.
Vad var det som fick dig? Ja, du får dricka kaffe och vatten och så här. Här är det inte något. Men här är det inte, nu är det inte försvaret att hålla på att säga, men du får... dricka hur mycket du vill. Men vad var det som fick dig att börja reflektera över privilegier? Jag vill backa tillbaka dit lite. För att, alltså min upplevelse är att det är ganska svårt att få män att börja göra det. Och fundera över så här, men hur är det faktiskt att vara kvinna i näringslivet? För att när jag... Alltså många män som jag pratar med, som hör om det jag pratar om, blir ju paffa. Förstår? De har liksom inte fattat att det är, hur det fortfarande är fast det är 2020.
Ja, men visst är det så. Det är ju liksom olika nivåer av insikt man kommer till. Alltså tillbaka till det med att det är svårt att säga the defining moment, vad här det händer liksom. Men jag skulle säga, för mig var det nog, även om jag tyckte att frågan och mitt vurmande för gruppdynamik har ju hjälpt mig att indirekt stötta mångfaldssträvan. Eftersom jag sett att det ger ju ett bra arbete. Och som jag sa, att bara sett vilken skillnad det var från att ha varit en mansdominerad och en kvinnodominerad. Inte bara dominerad, utan 100% män eller 100% kvinnor. Till att både jobba med några få kvinnor, men sen också komma ut i näringslivet och se hur grupper med då kanske 30-40% av respektive kön i alla fall agerar ihop. Då inser man ju direkt saker. Om vi kan rekrytera från liksom hela kompetenspoolen, vilken förmåga vi får in. Och en massa andra, men vardagliga insikter som har väl byggts på. Men sen var det faktiskt på mitt nuvarande företag, alltså Dell, där vi använder någonting vi kallar för MARC, som egentligen står för inledningsvis Men Advocating Real Change. Sen har det bytts ut till Many Advocating Real Change. Men jag tycker att det ursprungsnamnet är ändå ganska bra, för att på något sätt är det handlar om att inse att ska man förändra någonting på riktigt, så måste man jobba med kulturen. Och man måste jobba med de som äger kulturen. Och det är de som sitter på mandatet, på makten i en organisation eller i en sammanslutning. Och eftersom det är näringslivet väldigt ofta är männen, så är det ju de som man måste liksom ge sand. Egentligen för att angripa det du precis artikulerade då, fan, att många är så omedvetna. För ett privilegium per definition är ju någonting som du inte riktigt vet vad det är. Har du privilegiet, så tänker du inte på det. Men har du inte privilegiet, så tänker du på det hela tiden. Och det är ju lite grann problemets kärna. En av problemets kärna.
Hur funkar MARC? Kan du berätta mer om det? Vad är det och hur, hur funkar det?
Absolut. Det är ett initiativ som kommer från en organisation som heter Catalyst.
I USA, va?
Ja, precis.
New York.
Och Michael Dell, som då är grundare, vd och styrelseordförande och stark man, får man säga, inom Dell. Han är med i styrelsen för Catalyst och fick nys om det här och blev nyfiken. Och sen så bestämde han sig för att vi använder det här på Dell. Överallt. Och det är ju fördelen när man jobbar med en stark, aktiv grundare. Att om han vill göra någonting, så blir det ganska snabbt så. Så han körde den här med sin ledningsgrupp. Och sen efter det så bjöd han det obligatoriskt för alla chefer att gå den här utbildningen. Och sen fortsätta utbilda alla anställda efterhand.
Vad innefattar utbildningen liksom?
Ja, egentligen så brukar vi inte säga att det är en utbildning. Nej. Utan det är mer en awareness, liksom ett medvetandegörande. En basplattform. Och det handlar egentligen om att man i olika tid, för chefer så kör vi ungefär 2 dagar samlad utbildning. Men för alla anställda har vi ett standardpaket som är ungefär en halv dag. Som handlar väldigt mycket om upplevelsebaserad insikt. Upplevelsebaserad inlärning. Där vi både pratar om vad mångfald, inkluderande ledarskap och kultur är för någonting. Både faktorer som driver det, vad är nyttan med det och vad man kan göra i vardagen. Väldigt praktiskt. Och så är det varvat med mycket upplevelsebaserade moment. När man antingen ser en film eller gör en övning ihop. Och får liksom smaka på vad begreppen är, exkludering, inkludering. Och hur vi som människor faktiskt skiljer oss från varandra och vad vi kan göra mer av när vi faktiskt kan komplettera varandra. Och den utbildningen, när jag gick den första gången, så var det faktiskt en aha-upplevelse. Jag var iväg ett par dagar och jag kommer ihåg att jag innan var rätt skeptisk. Alltså Sverige är ju en 0,5% ungefär av världens brutto IT-nationalprodukt.
Mm.
Alltså Sverige är inte jättestora. Men ändå så har vi oftast en självbild att vi faktiskt nog vet mer än de flesta och vill exportera mycket av vårt know-how också till resten av världen. Och inte minst inom just genusområdet och jämställdhetsområdet som jag har tänkt att här handlar om då uteslutande. Så jag var lite skeptisk. Och jag fick väl mina fiskar varma tänkte jag säga, det var fel, men jag fick verkligen fog för mina misstankar, för att ganska tidigt så hade jag en dialog med en kille som var då landschef i Egypten.
Mm.
Och då kom jag ihåg att han tittade på mig i ögonen och så han sa, ja men det är viktigt att vi lyssnar på kvinnorna för de har också någonting att säga. Bara, okej, men hallå, vad ska jag göra här? Vad ska det här ge mig? Jag tänkte att det här blev en ganska utvattnande övning. Men oj, vad fel jag hade.
Mm.
För det var verkligen en otroligt insiktsfull resa just om privilegier. Mm. Att djupdyka i vad ett privilegium är och hur de påverkar dig. Mm. Och också de omedvetna faktorer som styr oss när vi betraktar bias. Pratar man oftast om unconscious bias.
Mm.
Så egentligen olika filter med vilka du ser världen därför att du är den du är.
Mm.
Och det är därför vi ofta också befinner oss i situationer att alla kan sitta och titta på ett äpple runt ett bord. Och alla ser så olika saker. Vi kan liksom se samma sak men vi upplever det olika för att vi tittar på det med så olika förutsättningar, olika referensramar, olika bakgrund, olika personlighet. Och sen är det väl för ofta som vi då kanske också tänker att ja, men ni andra har ju fel.
Mm.
Jag ser ju äpplet, jag har rätt. Det är så här det ser ut. Men det ser ut så för mig.
Mm.
Och det är ju att våga blotta sig här. Att liksom öppna upp för andra åsikter och på allvar lyssna och ge inflytande förtroende till sådana som man faktiskt inte vet vad de pratar om. Eller inte förstår hur viktigt det kan vara för just den här kreativa processen.
Och det är ju en sak som du och jag har pratat en del om som jag vill prata om här också. Det är ju det här att när vi pratar om jämställdhet med män så händer det ofta att de drar upp axlarna lite så här till öronen. Det blir lite obekvämt. Jag tror att vi delar den upplevelsen.
Ja, det är absolut så.
Vad tror du att det beror på?
Nej, men som så mycket annat så tror jag att det handlar väldigt mycket om missuppfattningar.
Mm.
Och oro för saker som inte behöver finnas där. Och felet till det tror jag är, eller orsaken till det är ju många också. Dels så finns det ju hos många män som kanske sitter i en bekräftad maktsituation. Man har det ganska bra och skönt och bekvämt. Att förändringsbenägenheten är ganska liten.
Mm.
Jag hade en chef en gång som när jag ställde frågan till honom. Jag tänker inte säga vem det är.
Nej,
men
det
han,
behöver inte göra.
Vi hade i alla fall många kvinnor på företaget men inga i ledningsgruppen, inga kvinnliga chefer. Och så frågade vi tillfället, men du, varför har vi egentligen inga kvinnliga chefer här? Eller kvinnliga kvinnor i ledningsgruppen framförallt. Och så kom han drog på sig lite grann. Och så där, ja, men man i sina bästa år.
Mm.
Alltså, där jag snart är. Och sen så tittar han på mig och så säger han, ja, men du vet Stefan, det blir så jobbigt då.
Jaha.
Jag kommer fortfarande, jag förstod inte riktigt känslan. Vad menar han? Liksom, vad menar du då? Nej, men du vet, vi ska så exakt och hela tiden och det är så mycket frågor och saker och ting löser sig.
Mm.
Och då insåg jag ju att det gick ju tillräckligt bra för det här företaget för att någon skulle liksom ha den här sense of urgency, att man vill gå ännu bättre, att driva och att det finns en plattform där många hamnar i. Det behöver inte bara vara män, men det är ofta män.
Mm.
Där man någonstans kanske efter 40 liksom, ja, men blir ganska content. Man blir ganska nöjd med som det är. Och det, drivkraften att utmana sig själv, att förändra till att det blir bättre, liksom svalnar.
Mm.
Och ett sätt att visa det här är just den här förändringsobenägenheten. Och att släppa in någonting man inte känner igen och som i grunden kanske förändrar den kultur som vi har när vi sitter här i vår lilla klubb.
Mm.
Då blir det obehagligt. Och även om det kanske man inser att det blir lite, kan bli bättre resultat om vi gör det, så är det inte värt det. För att min vardag blir liksom inte riktigt lika lätt och behaglig som den var innan. Men det är en del av det. Sen tror jag också att alltså hur den här frågan drivs, ärligt talat. Och det är väl kanske både till dig Fanny och till mig själv och många andra. Att ibland är det ju också lite skrämselpropaganda som förs fram. Att det blir ju, som med all feedback när man ska ge den, så kan man ju välja två olika perspektiv.
Mm.
Antingen så ger man feedback för att man verkligen, verkligen vill att motparten ska ändra sitt beteende.
Mm.
Man vill uppnå en förändring av någonting specifikt. Och då är man ju oftast ganska omsorgsfull, eller bör ju vara, att man liksom väljer ett tillfälle som är lugnt, avspänt, där dramatiken i situationen kanske har klingat av. Det är bara du och jag mellan fyra ögon. Och så försöker man ge liksom ett jag-budskap som utgår från när du gör så här, då känner jag så här. Och så försöker man få till en avspänd diskussion om att förändra beteendet. Men det kan ju också vara en typ av feedback som man måste ge för att man bara måste få säga det.
Mm.
Man är så fruktansvärt arg och frustrerad. Jag kan inte acceptera det längre. Så mitt i den brinnande situationen så ställer man mig upp och skriker. För att det går inte att hålla inne längre. Nej. Jag måste få det ur mig. Och det kommer ju sannolikt inte lösa situationen. Det kanske gör det, beroende på vad det är. Men det kan också fördjupa motsättningarna.
Mm.
Att det som hållit dig borta för att du upplevs vara kanske för emotionell eller frustrerad. Plötsligt så blir du ännu mer emotionell och frustrerad. Och sen så är klyftan ännu större.
Mm.
Och jag tror att det som jag möter ibland hos en del män som reflekterar runt frågan om mångfald och kvinnor på arbetsplatser och annat är att man kanske blir lite skrämd i att det här handlar om att jag ska förändra mig som person.
Mm.
Alltså mansbilden, och ofta så skämtas ju om att ja, men nu får inte män vara män längre, nu får inte tjejer vara tjejer, utan vi ska liksom vara neutrala. Och man pratar ofta om långtgående ingrepp i den etablerade synen på genus i vårt samhälle.
Mm.
Allt ifrån hur barn, pojkar på dagis inte får ha bilar att leka med längre, utan man ska liksom ha könsneutrala leksaker, till att man pratar om mansbilden. Och någonstans så tror jag att det blir liksom ett ingrepp i en personlig integritet för många.
Mm.
Och jag menar, jag är ju en rätt manslik man. Jag gillar att jaga, jag gillar öl, jag gillar bilar, tränar kampsport hela livet. Jag känner mig som en, jag gillar tjejer. Jag är liksom en typisk man. Och det är väl det jag försöker också förmedla till mina kollegor och de anställda, att kampen för mångfald på arbetsplatser, det handlar ju inte om att någon man ska sluta vara man.
Nej.
Det finns massa modiga individer i vårt samhälle som har gjort en resa i hur de uppfattar sin könsroll och vågar komma ut och prata om det. Det är fantastiskt. Men det har ingenting att göra med hur du som vanlig 50-årig man i ledande position i ett företag ska ändra ditt agerande för hur du kan skapa mer inkluderande arbetsplats.
Nej.
Det handlar inte om din mansroll.
Nej.
Du får fortsätta vara precis hur mycket man du vill. Det viktiga är att du börjar inse att andra människor som inte ser ut som du, inte låter som du, inte har dina värderingar, kommer kunna berika din arbetsplats. Mm. Och att det också är 2020. Så att alla har vi också rätt att få ta del av näringslivets alla olika typer av positioner. Men det tillbaks till vad som är liksom utmaningen i det. Det är inte alltid bara en vilja. Det är också en förmåga, alltså, till att hitta. Och det ska man ju verkligen säga att det kämpar vi med.
Mm.
Jag jobbar ju på ett väldigt tekniktungt företag. Väldigt många. Och jag får ofta frågan, men hur viktigt är det då att man ska kunna IT om man ska jobba på ditt företag? Och då, ett standardsvar som jag har, det är okej, ja, men hur viktigt är det att kunna någonting om medicin och sjukvård om man ska jobba på ett sjukhus?
Ja.
Det är olika. Sitter du i receptionen eller om du jobbar med administration, ja, men det är kanske inte jätteviktigt.
Nej.
Är du hjärnkirurg? Ja, men det är kanske ganska viktigt att du är typ bäst på just medicin.
Det känns ju rätt relevant ändå.
Och det är ju precis så det ser ut också i vår organisation.
Mm.
Att i de mest tekniktunga rollerna, då är det ju en korrelation till hur många tjejer utexamineras från KTH varje år jämfört med killar. Så det är ju där det hela tar sin början. Att vi måste ju få fler att redan i skolan intressera sig för ämnen som kanske inte är normalt förknippade med din könsroll eller vad du nu har för stil som särskiljer dig.
Mm.
Utan att vi skapar nyfikenhet och en bredd där.
Mm. Men hur tror du vi ska kommunicera med män då? Du var lite inne på det, eller ganska mycket inne på det. Men vad behöver män för att vakna upp? Och så inte alla män då? För du är ju här, du har ju kommit till insikt.
Men man måste ju bestämma sig vem man är och vem man vill vara. Om man driver sitt eget företag, tycker att det är jättehärligt, vill inte förändra något, ta sig ingenstans och vänta det. Ja, men det är ju svårt.
Mm.
Då kanske de enda kvarvarande verktygen är saker som man ibland pratar om som kvotering.
Mm.
Till exempel att få in kvinnor i, som en obligatorisk del av ledningen för ett företag. På styrelsenivå eller ledningsnivå eller hur man nu angriper det. Men det är ju på något sätt den yttersta och sista vägen som ju inte är så himla rolig. Men ibland finns det ingen annan väg. Jag har ju själv sett kvotering med egna ögon.
Var då någonstans?
I försvaret.
Ja, just det. Det sa du ju.
Mm. När jag... Försvarsmakten hade ju fått om uppgiften av regeringen att jag tror att det var till 2010, det här var 1990. På 20 år så skulle man ha 10% tjejer i försvaret. Mm. Och 10% kanske inte låter så mycket, men det var ändå en gigantisk förändring för att inte ha någon, nästan. Och då valde man ju att faktiskt kvotera in.
Mm.
Och det upplevde jag då som otroligt negativt. För de här stackars tjejerna hade det verkligen tufft. Så många ögon på sig, så många gånger de fick höra hela tiden att det stod kvoterade i pannan på dem och fick höra och bli påminna om kollegor som inte hade fått komma dit för att de hade tagit deras plats med mindre meriter. Men de kämpade och gjorde en fantastisk insats. Och även om inte kanske alla blev kvar på lång sikt så var de första. Och så här i efterhand så kan jag nog konstatera att de försvarsmakten hade ju aldrig kommit dit.
Nej.
Om man inte hade börjat. Någon måste ju börja. Någon måste liksom in först.
Mm.
Så att utan någon annan utväg så är ju kvotering en metod som faktiskt ändå fungerar.
Mm.
Om än inte med det bästa resultat. Det bästa resultat, det kommer ju som all förändring när insikten och känslan kommer inifrån.
Mm.
Och jag hade defining moment i den här markutbildningen jag gick. Där det blev personligt för mig.
Mm.
På riktigt personligt. Och det var när jag såg en reklamfilm, ett amerikanskt företag.
Mm.
Så det var väl kanske inte så prestigefyllt i sig, men det spelar ingen roll för momentet var så otroligt starkt. Och det, Run Like a Girl heter filmen, och det är säkert
den här Always,
där de intervjuar då en massa unga vuxna.
Mm.
Och så ställer de massa olika frågor. Sen ställer de bland frågan, kan du liksom skådespela, kan du springa som en tjej? Och alla, de ställer frågan till män som kvinnor, men larvar sig liksom och så här rammelspringer lite grann och fjantar sig. Och sen så intervjuar de sen ett gäng 10-åriga tjejer.
Mm.
Och sen så ställer de samma fråga till dem, kan du springa som en tjej? Och de springer allt vad de orkar.
Mm.
Allihop.
Det var ingen skillnad.
Det var ingen, de bara sprang på. Och sen så, när jag kom hem så, och min dotter var just 10 år.
Mm.
Då. Så att jag bad henne spring som en tjej. Och hon sprang som vinden över gräsmattan.
Mm.
Och då var det ett där tillfälle som ju fortfarande, jag ser den här filmen varje gång, får mig liksom lite ur...
Aha.
Alltså, vad är det som gör att vi genom tonåren lyckas programmera in en könsbild i våra barn som gör att de ändå kommer ut som vuxna med en perception att springa som tjej, det är någonting dåligt.
Mm.
Att kasta som en tjej, det är någonting som dåligt.
Det är en förolämpning.
Och det är ju en programmering av könsroller, precis som att män ska inte gråta och visa känslor.
Mm.
Man up, liksom. Skärp dig.
Mm.
Och hur det påverkas och hur det begränsar oss. Har begränsat mig i mitt liv. Min förmåga att kanske komma i kontakt med en del av de sidor som hade hjälpt mig i mitt liv under situationer jag varit med om.
Kan du ge något exempel?
Det kanske jag kan. Jag tror att jag gjorde det lite grann innan.
Mm, ja, det
men jag tror att sorgen efter min pappa till exempel hade jag säkert fått ur mig både snabbare och bättre om jag hade tillåtit mig att gråta ordentligt.
Mm.
Och inte liksom bara borst.
Mm.
Nu går vi vidare.
Mm.
Att våga konfrontera sig själv och att man mår dåligt är ju ett av vårt samhällets stora problem för många män. Alltså självmords... Statistiken är ju, talar ju sitt eget tydliga språk.
Ja.
Förmågan att hantera negativa känslor och acceptera att man inte mår bra. Det är okej att ha en man cold, men det är inte okej att känna sig deppig som en man och gråta runt. Men sen så, bara för att komma tillbaka till det här med liksom hur man gör det personligt. För mig var det där som blev personligt.
Mm.
Alltså, kan jag göra någonting i min professionella gärning som gör att min dotter och andra tjejer som hon kan liksom bli vuxna och få komma ut i näringslivet och ta sig an karriären och fortfarande liksom springa som vinden. Ja, men då har jag gjort någonting som betyder sig mer än vad kvartalssiffran blir kanske just det här kvartalet. Men Det är det ena perspektivet, och det har ju kopplat liksom till det här att ja, men det är 2020, det är väl baska mig självklart att alla, oavsett vilken färg du har på huden eller vilket kön du har eller vilken religion, alltså att man ska kunna få söka och ha vilket jobb som helst. Det är ju en rättvisefråga som är, borde vara naturlig. Men det andra perspektivet, och det är väl det som jag hoppas ändå successivt får fler och fler att liksom på lätten trilla ner också, det är ju lönsamheten. Jag är ju ändå anställd som vd av bolaget. Jag ska ju skapa lönsamhet. Och det är ju den effekten där vi på så många sätt genom en funktionell mångfald i organisationen, att vi fyller på med olika kompetenser, att vi skapar en inkluderande kultur och ett inkluderande ledarskap som tar tillvara de här olikheterna. Att vi har en bra gemensam värderingsplattform som vi kan stå på, så vi kan liksom undanröja alla onödiga konflikter och fokusera på de konflikter som är bra, som handlar just om sakfrågor och olika syn på hur vi ska göra det. Och få till det, då får vi också mycket mer effektiv organisation som i slutändan skapar en bättre bottenrad. Och den insikten, den förståelsen hur vi kan driva produktiviteten och lönsamheten för våra organisationer och företag, det är ju det jag hoppas också vinner över de
fler
som
män.
Kanske inte riktigt känner att det går in någon annanstans. Och just de här markutbildningarna som vi kör, jag kör dem själv med all vår personal och har även kört rätt många externa sessioner för både kunder och partnerföretag till oss. Det handlar ju väldigt mycket om att det måste bli personligt. Jag har försökt köra över nätet, men jag tycker inte att det blir speciellt bra, utan man vill gärna liksom vara där inne i rummet, känna att man kan titta varandra i ögonen, så att man kommer liksom lite under huden på varandra.
Ja, precis.
Och känner så här, hur obehagligt det blir när jag känner känslan av att vara exkluderad. Och hur härligt det är när jag får den här känslan av att jag är inkluderad. Jag hör hemma här. Jag vågar säga och dela vad jag faktiskt tycker och tänker. På riktigt. Vara den jag är. För jag menar, det är tillbaka till, what's the point? Varför ska vi lägga massa kraft och energi på att skapa en grupp som innehåller en massa olika personer om vi inte liksom drar nytta av de olikheterna? Ärligt talat så är ju den sämst fungerande gruppen, det är ju inte en grupp som alla är väldigt lika. Tvärtom så är det en grupp som där alla är väldigt olika som och det inte finns en inkluderande kultur. För då blir det bara massa konflikter som handlar om inte sakfrågor utan kanske maktfrågor eller värderingskonflikter och andra eländesfrågor. Och då blir det bara kaos.
Ja, du ser, jag sitter alldeles här för sjunken i dig nu. Du är bra på de här frågorna.
Jag tror att de är viktiga för oss alla. Det handlar ju, för mig handlar det ju så otroligt mycket om hur jag driver mitt företag. Att försöka få en arbetsplats som är bra, modern och välkomnande. Och som kan locka ut det bästa av alla. Att man kan få komma dit och få sitt bästa jag. Inte liksom gå till jobbet, tillbaka till det du sa förut, ta på sig den här masken och vara på det sättet som jag tror jag ska vara för att kunna passa in i den kulturen som finns här. Du vet, den här kulturen som sitter i väggarna. Alla vet precis hur det är. Så här ska man vara på det här stället för att kunna bli befordrad och få nästa jobb och gå vidare. Men att man faktiskt ärligt kan känna att jag är här för att jag är jag. Och våga liksom odla den självkänslan att jag duger som jag är. Jag måste inte liksom värna min säkerhet med ett självförtroende som är byggt av massa prestationer och fasader, utan hej, dela dig och dina tankar och sen så tar vi hand om det här tillsammans. Sen är ju det här man måste vara ödmjuk alltså mot den här resan. Att det handlar ju mycket mer om att göra någonting än ingenting. Göra allting kommer vi aldrig göra, men att liksom små förbättringar varje dag tror jag är nyckeln.
Jag har pratat i en timme nästan.
Okej.
Tiden går fort när man har roligt.
Ja, det är väl så.
Och vi ska börja avrunda. Men jag har en fråga till dig som kommer ifrån min gäst som jag intervjuade innan dig för några dagar sedan. Så nu blir det helt oförberett här igen. Bibi Röde som är ansvarig för sommarpraten i P1. Hon hade en fråga till dig om du som man ur ett MeToo-perspektiv har sett någon situation som är liksom MeToo-klassad och har agerat på det?
Ja, alldeles för många är nog mitt svar. Och jag tror att jag har delat den här. Jag tänkte att jag skulle berätta en reflektion runt det och en anekdot. För det är väl både ett svar på den frågan men också kanske en uppmaning vad man ska göra, vad det handlar om. till alla män som också lyssnar nu.
Mm.
Vi har ibland incidenter som ju oftare efter MeToo kommer upp i dagen.
Mm.
Vilket ju är jättebra. Och i ett tillfälle för en tid sedan, strax efter att MeToo:s kulmen hade varit, så var det en modig tjej som berättade om att han hade varit med om en obehaglig incident.
Mm.
Under en kväll tillsammans med ett av våra partnerföretag. Och efter att hon talade om vad som hade hänt så var det ju såklart direkt så att jag ringer till vdn på det företaget och pratar om vad som har hänt efter. Mm. Och tillsammans redde vi ut det och det slutade med att den här personen på andra företaget fick en varning.
Mm.
Vilket med hänsyn till vad som hade hänt var en relevant åtgärd. Och för mig är det ju egentligen bara en vanlig dag på jobbet.
Mm.
Som är den som är hjälten i det här dramat, det är ju den här tjejen som är kränkt, ledsen, besviken, men som sen tar sig mod till och faktiskt säger som det och står upp. Och vill inte bli trampad på det här sättet utan faktiskt vill upprättelse.
Mm.
Men det är inte så bara vi ändrar kulturen. För att det där är ju precis som att ändra rekryteringsrutinerna. Det är liksom det basal hygien.
Mm.
Det ska bara hända överallt. Det som ändrar kulturen på riktigt, det är när vi tar det personligt. Och vi agerar som personliga föredömen i de situationer vi är. Och det kräver någonting av oss.
Mm.
Det kräver att vi inte bara i de här formella mötesrummen gör det som står i protokollet. Det kräver också att när vi står med våra gerika vid kaffeautomaten, att vi agerar.
Mm.
Om någon säger någonting som inte är okej, men säg till då. Avbryt det här beteendet, även om det exponerar dig och din plats i gruppen.
Mm.
Och för mig själv så hade jag precis en sån händelse bara helgen efter att den här tjejen hade varit modig. Och det var hemma hos mig så hade jag en tillställning.
Mm.
Stod vid grillen och en man som varit lite mentor för mig genom åren kom fram till mig och pratade. Jag kan se situationen framför mig. Man står där och vänder lite på grillen. Pratar lite om ditten och datten.
Håller en liten bira.
Precis, så. Håller en öl och nackar. Och så säger han så här plötsligt. Annars då Stefan, är på jobbet? Har ni sånt där myt och tjafs också? Och då är det ju precis där man hamnar. Jag blir 10 år gammal ungefär mentalt. Det här är ju min mentor, en viktig person för mig.
Mm.
Som säger någonting som jag verkligen inte kan förlika med. Och det är då jag vill titta honom i ögonen och säga, vet du vad? Den här veckan så var det en ung tjej på vårt jobb som var nära att få sina ledarambitioner grusade genom en kränkning. Tack vare MeToo så vågade hon säga till. Vågade hon ställa sig upp igen. Och jag tror att vi har räddat hennes karriär.
Mm.
Jag har räddat hennes drömmar. Och den tjejen, det kunde varit min dotter. Det kunde varit vilken flicka på jorden.
Mm.
Så säg inte sådär igen. Och nu sa inte jag det.
Nej.
Jag hamnade någonstans mitt emellan.
Mm.
Och modet som vi alla måste hitta och våga stå upp för sånt som är rätt. Det är ju också en resa som växer med tiden. Jag tror inte man ska slå sig ner heller att man inte hittade de rätta orden just den här sekunden.
Nej.
Men nästa gång kanske man gör det. Återigen vill jag vara lite bättre människa imorgon.
Mm.
Medvetenheten är ju första steget verkligen.
Mm.
Och sen får vi tillsammans hjälpas åt att vara modiga också.
Och hur vi kan agera. Mm. Är det något du känner att vi har missat nu som du vill ta upp?
Nej.
Eller är det som är helt uttömd nu?
Nej, men jag tycker det har varit som det alltid är att träffa dig, Fanny. Spännande samtal.
Mm.
Och också passa på att tacka dig för det fantastiska jobb du gör med alla dina inspirerande gäster som du har haft under de här åren nu.
Det är fint av dig. Faktiskt 2 år sedan, nästan exakt. 18 november var det 2-årsdag, va? Ja, i stort. 2 galna år faktiskt.
Mm, vilken resa.
Ja. Men du, då säger vi 1000 tack för att du har varit här och upplyst oss.
Tack så hemskt mycket, Ronny.
Och 1000 tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas ni får en grym vecka och sen så hörs vi på onsdag igen.